Jag vet inte om du hört till dem som någon gång har tänkt på varifrån området Gruvsta, alltså Kaivoksella på finska, har fått sitt namn. Det är ett område i Vanda alltså. Och i det här området så hittar vi faktiskt en riktigt gömd pärla, nämligen Silböle järngruvor. På plats just nu har vi reporter Alexander Bejar. Hur skulle du säga, Alexander, ser det ut som ett gammalt gruvområde?
Alltså, ja, faktiskt. Så där på långt avstånd så trodde man ju inte att det här skulle vara ett gruvområde. För här är det ett grönområde likt många annat. Här är höga träd och såväl barr- och lövträd som sträcker sig upp. Och sen går man in, vandrar man in en bit i det. Och sen möter man sådana här staket av stockar. Och som ser ut som staket av stockar. Och sen vänder man blicken lite uppåt och ser... ja, någonting som skulle kunna se ut som ett gruvfält. Inte så där stora öppna gruvor som vi kanske är vana med idag, utan någonting mera historiskt. Nå, jag är ju ingen historiker, så jag är inte 100% säker på all den här infon. Därför så står jag här tillsammans med Helsingforsguiden Astrid Nurmivaara. God morgon.
God morgon.
God morgon.
Var är det, Astrid, vi är för tillfälle?
Vi befinner oss i Vanda, i stadsdelen Gruvsta. Och på tidigare Silböle rusthålsmarker som nu är i privat ägo, släkten Juslin bor nere där på Gruva gård. Och det här gruvområdet på cirka 3 hektar ingår i deras marker. Men är öppet för allmänheten så man kan komma och bese de här många gruvschakten som finns här. Här finns faktiskt ungefär 12, drygt 12. Det kan vara lite fler beroende på hur man räknar, och de är då omgivna alla av säkerhetsskäl av de här cirka 1,20 höga staketen för att ingen ska irra sig ner i gruvorna, för de är ju faktiskt väldigt djupa. De kan vara upp till 50 meter djupa fastän det ser ut som en idyll, vattenfylld idyll, och man kanske skulle ha lust att ta ett dopp när det är så här varmt.
Ja, alltså verkligen, vi står här vid en ganska, den heter visst Linders gruva, visst?
Ja, den hette faktiskt, eller heter fortfarande, ja, Linders gruva, för Magnus Linder upptäckte det här området på 1700-talet. Han var hemma från Småland, från den västra rikshalvan, och studerade juridik och var mycket intresserad av gruvdrift och blev bergmästare. Och han kom till Finland på den östra rikshalvan på den tiden på 1737, och han upptäckte då den här Silböle järngruvan 1744. Och vi diskuterade här med er tidigare att hur kunde man veta att här skulle finnas en rik järnmalm, och man hade någonting som hette malmkompass som gav utfall för magnetismen. Och jag håller i min hand också en magnet och kan visa hur den här järnmalmen fäster sig vid magneten, så man vet att den är rik på järn. Och man kom till sådana tal som järnhalten är 60%, att det här var en verkligen viktig gruva på 1700-talet, och ännu på 1800-talet kanske ännu viktigare då, för vi var under Ryssland då och hade inte tillgång på samma sätt till järnmalmen från Sverige.
Ja, vi framstod kanske lite... Jag tänker skylla på att jag var morgontrött, men jag hade ju alltså då inte faktiskt insett att det är magnetiskt det här berget, såklart, ifall det har järnmalm i sig. Det fick jag testa här med den här magneten och biten malm som Astrid hade med sig. När man tänker på gruva och gruvor i modern tappning, så tänker man ju oftast kanske, när jag tänker i alla fall på Pargas malmgruva, den är ju stor, eller kalkgruva, ursäkta, den är ju stor, det är ju ett stort dagbrott. Men de här ser inte riktigt ut så här. Hur har man gått tillväga på 1700-talet när man har idkat gruvdrift här?
Det är en mycket bra fråga. Världen såg ganska annorlunda ut för 250 år sedan, Och tekniken var inte så utvecklad, det fanns inte maskiner och dylikt. Och jag tror det är ganska svårt att förstå hur man har kunnat lyckas få upp järnmalm från de här djupa gruvschakten. Och då på 1700-talet var man faktiskt tvungen att elda, alltså man maka eld, ved vid berget och brände i 8-10 timmar för att bergytan skulle bli körare, och sen slängde man kallt vatten på det och sen fick man först börja och mejsla och hacka med hackor, och sen skulle man ha upp den ännu från de där dagbrottena med antagligen så var det då mest sån här hästvandring som det kallas, hästarna gick i cirkel och samtidigt med de här kugghjulen så kunde man föra upp den här malmen, var det sen då någon form av korgar eller hur det såg ut, det vet vi inte riktigt exakt inte. Men vi Sala silvergruvor i Sverige så finns det ett intressant museum, att den som är intresserad, det är värt att göra en tur där och gå ner i de här bergschakten där, silverschakten där också.
Det är ju liksom inte byggt till en stor turistattraktion, de här gruvorna här i Gruvsta där jag är för tillfälle, utan det är på privat mark.
Det stämmer, men det är fritt för vem som helst att gå här på området och beundra dessa gruvor. Men någon turistattraktion eller någon större sevärdhetsskylta finns inte då uppförda, inte.
Det på privatmark, men jag förstår att staten ändå har sagt lite sitt, bland annat inte fridlyst, men fornlämningslagen. Nu är mina termer inte rätt, säger jag på Astrids min. Berätta lite på vilket sätt de är skyddade, de här gruvorna här.
De är skyddade enligt fornfyndslagen. Och det gällde ju inte på 50-talet. Man körde ju faktiskt malm härifrån, sådana lösgjord malm till byggandet av Tavastehusleden. Så den som kör längs med Tavastehusleden kör åtminstone delvis på malm från de här gruvorna. Och sen var det ganska vanligt att folk kom hit och plockade åt sig malm till sina bastuugnar. Men sånt går inte numera. Sånt får man inte. Man får inte fylla dem, man får inte skada någonting här och man får inte ta någonting härifrån. Inte att jag brukar alltid ha en sån här liten malmbit bara, och den brukar jag lämna efter mig här också. Men det är då den här familjen Juslin som ser till att området hålls snyggt och röjer sly och försöka plocka bort allt skräp som tyvärr också samlas här.
Du nämnde specifikt att man inte får fylla dem, men sån här risk har ändå funnits i historien.
Ja, det var faktiskt nära ögat då på 60-talet när Gruvsta bostadsområde byggdes, och stadsdirektören i dåvarande Helsinge. Vänta nu, 72 blev det Köping och 74 blev det stad. Han var nog stadsdirektör som tyckte att det är farligt för bosättningen här omkring och tyckte att dessa gruvor skulle fyllas. Men jag tror han inte riktigt vet vad han talar om när de här är faktiskt 50 meter, kan vara 50 meter djupa och ännu djupare, så det skulle nog ha varit ett alldeles otroligt företag redan att börja fylla den, för att inte tala om vilken kulturkatastrof det skulle ha varit. Så vi får vara glada att det inte hände och vi fortsättningsvis kan beundra detta unika område som en historisk pärla.
Hur är det så då? Du och Astrid Nurmivaara, du har inte tittat på något papper alls här under den här tiden som vi har stått här och pratat. Du kan allting utantill. Vad fick dig att intressera dig för just det här området?
När mitt barndomshem ligger en bit härifrån så och sen har jag goda vänner här på Gruvagård, så det har alltid intresserat mig, och jag tycker det är ganska fascinerande att man på 1600-talet och 1700-talet har börjat tänka på hur man ska omvandla berget till järn och kunna smida det och så småningom utveckla stålet som vi har dagligen i våra kök i användning, utan att tänka på hur mycket utvecklingsarbete och en enorm industri som ligger bakom det. Och för att inte tala om landets stålindustri och varvsindustri och allt är ju beroende av att företagsamma männen på 1600-talet och 1700-talet har börjat utveckla det.
Och det som de har utvecklat kan man alltså se i Gruvsta i Vanda, Silböle, gamla gruvområde. Alexander Beja heter jag som här träffar Helsingfors guide Astrid Nurmivaara. Tack så mycket.
Tack.